Välkommen till Jakt och Jägares webbradio, Peter Egart.
Ja, tack så då.
Hur många vargar ska det vara i Sverige då?
Det tar ju utredningen ingen ställning till, utan det vi säger från vargkommitténs sida, eller det jag säger i vargkommittén, för jag är ju ensam utredare, det är att vi ska ha så kallad gynnsam bevarande status för varg. Och det där vill jag att man fastställer i ett intervall. För det kan ju, det här med gynnsam bevarande status som är ett nyckelbegrepp och som finns i våra internationella förpliktelser, det här med bevarande statusen kan ju variera år från år. Det beror ju på väldigt mycket. Så att det är därför jag föreslår att det ska fastställas i ett intervall.
Men när man lyssnar på presskonferensen från Rosenbad så snuddar du vid att vi har nog uppnått gynnsam bevarande status redan.
Ja, det börjar ju bli tekniskt komplicerat så fort man resonerar i de här termerna och det som finns i EUs art- och habitatsdirektiv. Men när det gäller antalsfrågan, som ju är en del av det som har med gynnsam bevarande status att göra, så sägs det i riktlinjerna att det ska baseras på ett vetenskapligt underlag. Och sen ska, med utgångspunkt från det vetenskapliga underlaget, kan man fastställa gynnsam bevarande status, och den ska ligga betydligt högre än det som är den minsta livskraftiga populationen.
Ja, och minsta livskraftiga populationen är 100, nu är det 400 varje.
Just det. Och då har jag tillåtit mig att antyda att betydligt högre, det är ju inget naturvetenskapligt begrepp, utan det är ju en värdering man ska göra. Och då har jag tillåtit mig att som rent personlig reflektion säga att 400 är väl för de flesta människor betydligt högre än 100.
Vem är det som ska avgöra det här då? Det förstår man inte riktigt när man läser din utredning.
Gör man inte?
Nej, det gör jag inte.
Då har jag inte varit pedagogisk nog med andra ord.
Nej, jag har roat mig med lite och ringt till människor också och frågat vad de skulle ställa för fråga till dig då. Ja. Och de säger att vem ska avgöra vargstammens storlek?
Ja, då ska jag försöka vara pedagogisk nu. Det vill säga att jag tycker att vi har haft en alldeles för vi har alldeles för mycket fokuserat på antalet i debatten. Och det känns lite konstigt att riksdagen ska fatta beslut om att vi ska ha ett visst antal av en viss art. Det för ganska långt om man ska fatta beslut om hur många cinnoberbaggar vi ska ha och hur många vargar vi ska ha och hur många kungsörnar vi ska ha i Sveriges riksdag.
Men du sa alldeles nyss att det inte är ett vetenskapligt beslut. Nej. Då måste det ju vara ett politiskt då?
Ja, nej. Fullt så enkelt är det inte. Det politiska det är, och det är det jag vill, det är att riksdagen ska fatta beslut om riktlinjer för hur det här ska fastställas. Och riktlinjerna är, menar jag, att gynnsam bevarande status ska fastställas av Naturvårdsverket efter samråd med Jordbruksverket. Men Naturvårdsverket har ju att utgå ifrån den vetenskapliga underlag som finns i form av minsta livskraftiga population.
Var lite försiktig med sladden.
Ja. Så är. Och att de ska hitta ett intervall som då ligger betydligt högre. Vi kan inte säga exakt hur stort det blir. Det är ju Naturvårdsverkets uppgift. Och det är ett av kriterierna för gynnsam bevarande status. Det är antalet. Det finns ett antal andra kriterier också.
Men då blir det tjänstemän då som ska besluta?
Det blir det. Men riksdagen fastställer riktlinjerna, och det är det som är det viktiga. Om man vill ha en regional adaptiv förvaltning så småningom, så måste man ju se till så att det hanteras av tjänstemän och av länsstyrelser runt om i Sverige. Då kan du få en anpassning till hur verkligheten ser ut på ett helt annat sätt än om det ska sitta ett antal riksdagsledamöter i Stockholm och säga att nu ska vi ha X av en viss art.
Men blir inte det här ganska konfliktskapande? Det finns idag på den sidan där man är skeptisk till vargar, alltså en stark misstro mot att Naturvårdsverket fattar beslut som är rimliga för de som ska leva med vargarna.
Ja, det finns en misstro. Jag tror att den här misstron framförallt baseras på att det har varit oklarhet om vem som beslutar och vad som kan beslutas. Min poäng är ju att vi ska få ett regelverk som är tydligt och klart och där det är förutsägbart. Det vill säga, Naturvårdsverket fastställer efter de riktlinjer som riksdagen nu fastställer det här intervallet när det gäller vargarna. Vi ska ha mellan X och Y vargar i Sverige. Och det ska finnas i förvaltningsplanen. Och till detta ska också kopplas en handlingsplan för genetiken som också har betydelse i sammanhanget. Om genetiken förbättras, och nu har vi ju Tiveden vargarna som har fått minst 5 valpar och de kommer väl att föröka sig i sin tur, får man utgå ifrån, då kommer genetiken att förstärkas och då kan man ha en övre gräns för antalet vargar som ligger lägre än annars. Och fortsätter vi att klara med naturlig invandring och på andra sätt en förstärkning av genetiken, ja, då är kravet på den här övre nivån i antalet vargar inte så starkt längre, så då kan man sänka det. Och sen säger jag ju också i betänkandet att när vi har uppnått gynnsam bevarandestatus så ska det också, alltså skyddsjakt kommer att bli det huvudsakliga instrumentet för att få ner stammen. Vargar som inte beter sig på ett rimligt sätt som ska tas bort så snabbt som möjligt med så lite byråkrati som möjligt. Är det sen så att vi har uppnått gynnsam bevarandestatus och när du räknar bort skyddsjakt och trafikdöd och allt möjligt annat, det fortfarande finns fler vargar än inom det här intervallet, ja då ska det bli möjligt med licensjakt. Och då ska man i första hand plocka bort, man kan ju ge vilka och få licensjakt, och det spekulerar jag inte allt för mycket om i betänkandet, men då ska man i första hand ta bort de vargar som är mindre genetiskt värdefulla.
Du nämner naturlig invandring och då kommer vi ju osökt in på renskötselområdet. Ja. Jag slogs av en sak när jag tittade på din presskonferens. Där nämnde du att man skulle göra uppgörelser med samerna. Och du nämnde Junsele som ett exempel på att man hade gjort en uppgörelse. Ja. Men jag har ju talat med samtliga samebyar. Mm. Och de anser ju inte att en uppgörelse som har gjorts, utan de blev bara rakt av överkörda. Man beslutade att vargen skulle vara där och nu är den där.
Vi kan, och skillnaden gentemot det förslag jag lägger, det är att jag säger att man måste göra upp innan. I Junselefallet, som vi kanske inte ska gräva allt för djupt i, och det är dessutom en domstols process kring detta.
Ja, men du nämnde det som exempel.
Ja, det kanske jag gjorde. Jo, men det slöts en uppgörelse i efterhand. Och det jag är ute efter i mitt betänkande, det är ju att man ska kunna sluta en uppgörelse på förhand med samerna så att vi kan klara av med renägarna, så att vi kan klara av naturlig invandring. Och det borde vara möjligt att göra.
Rent praktiskt, hur ska det gå till det där, alltså att en varg ska tillåtas vandra genom renskötselområdet? Det låter bra liksom orden, men praktiskt, hur ska det fungera?
Ja, jag tror ju inte att vi ska ha en korridor med stängsel där vargen snabbt pilar igenom, för så funkar det ju inte. Men vi kan ju ha det finns ju naturlig invandring och vi har haft det tidigare och vi har ju hyfsat koll på de vargar som kommer över gränsen eller som börjar vandra neråt. Och då kan man ha ett avtal med samebyarna om att jo, vi är beredda att acceptera att det kommer någon varg här, men då ska renägarna också känna sig säkra på att om vargen börjar bilda revir i renbetesland eller annat, då är det sannolikt skyddsjakt som gäller. Det gäller ju att få ner vargen så att den inte rotar sig i renbetesland helt enkelt.
Du skriver på en plats i utredningen här, sidan 53. För att möjliggöra invandring kan ett större utbredningsområde behöva anges. Vad menar du med det?
Ja, det här är ju en beskrivning, om jag nu minns rätt, sida 53 som jag precis har slagit upp. Det som står här, det är ju en beskrivning av hur rovdjursriktlinjerna är utformade och vilken slutsats man drar av det. För det som sägs i art- och habitatsdirektivet, riktlinjerna för det, det är att utbredningsområdet för arten ska vara stabilt eller ökande. Ett av kriterierna för gynnsam bevarande status.
Ja, betyder det inte det här alltså att du vill krympa renskötselområdet?
Nej, det gör det inte. Utan det vi ser nu, det är ju att vi får en... vi har redan sett en utökat utbredningsområde som har utökats, utvidgats. Vargen finns ju nu i snart sagt varje län utom på Gotland. Så vi har ju redan sett en sån utbredning. Sen är ju frågan om det behöver förändras mer än så. Det tror jag inte. Men det är min högst personliga tro. Om vi utgår ifrån att vi idag har, jag säger ju inte det, men om vi utgår ifrån att vi har gynnsam bevarandestatus idag och alltså tillräckligt många vargar, då behöver vi ju inte öka utbredningsområdet ytterligare jämfört med dagsläget.
Ja, men vart ska man utöka utbredningsområdet om det inte finns några platser kvar?
Ja, alltså ett stabilt... Nu begär du att jag ska tolka art- och habitatsdirektivet, och det är kanske lite mycket begärt. Men det står ju att utbredningsområdet för arten ska vara stabilt eller ökande. Det vill säga, där vargen finns idag kommer den sannolikt att finnas också imorgon. Då har du ett stabilt utbredningsområde. Jag föreslår inte att vargen ska finnas på Gotland eller Öland.
Sen skriver du att vi ska tillåta enstaka vargrevir i renskötselområdet. Mm. Var ska de ligga någonstans?
Ja, det har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget. Men det är ju detta jag talar om, att man ska kunna sluta avtal med renägarna om naturlig invandring, och då kan man också behöva något vargrevir i den del av Sverige där renägarna finns, det vill säga halva Sverige.
Men betyder det här att du rekommenderar nu regering och riksdag att inte köra över samerna?
Absolut.
Så säger samerna nej till vargrevir, så blir det nej till vargrevir?
Ja.
Om vi sen går söderut där den svenska vargstammen ska vara, så skriver du i en sammanfattning på sidan 10 och 11 att blir det för stora problem med vargen, då bör man överväga en omlokalisering av vargstammen. Ja. Vad är det för någonting?
Ja, man får flytta på vargarna helt enkelt om det är så att... tänk dig tanken, jag har ju inte uttryckt det på detta sättet, men tänk dig tanken att vi får ner ett antal revir i ett öppet slätt landskap med stora icke inhägnade områden, och där det är orimligt att faktiskt stängsla in allting. Då kanske man måste flytta på de där vargarna. Rent teoretiskt resonemang, jag hoppas att vi inte hamnar i det dagsläget, i det läget. Alltså antingen så flyttar man dem, eller så får de ju, så blir det skyddsjakt.
Och vilka län tänker du på då?
Ja, Skåne till exempel.
Men där kämpar ju länsstyrelsen med näbbar och klor nu för att få folk att stängsla in. Då gör de väl det i onödan då?
Nej då, det tycker jag inte.
Ja, men finns... de tar på sig att de under 5 år sedan ska hålla det här stängslet igång. Ja. Och sen blir kanske beslutet i alla fall att Skåne ska inte ha vargar.
Ja, alltså det där är ju en fråga som inte är fullt så enkel. Vi kan inte stängsla in hela Sverige. Det skulle ju innebära att allemansrätten försvann helt och hållet. Vi måste ju ha en öppen natur. Svenska folket måste ju kunna röra sig i skog och mark. Vi kan ta stängsel precis överallt.
Ja, men där är man ju skyldig som djurägare att anlägga övergångar.
Jo. Men jag tror du förstår vad jag menar ändå. Alltså, vi kan varken ekonomiskt eller rent praktiskt så kan vi inte stängsla in hela Sverige. Men det är ju klart att vi ska stängsla in det som är rimligt att stängsla in för att skydda tamboskapen. Och sen är det ju så att om jag höll på att säga vargen inte respekterar detta, ja, då är det ju skyddsjakt eller paragraf 28 som gäller i jaktlagstiftningen.
Betyder det här nu då att du tror att det blir svårt att hysa varje revir i Skåne?
Ja, jag tror att det kan bli svårt. Det är inget, alltså, det här är ju spekulationer. Det finns inget revir idag. Jag vill inte utesluta att det kan komma något revir framöver. Men jag ser stora problem för de som är, har stora fårbosättningar i Skåne att skydda sig på ett rimligt sätt om det skulle bli många vargrevir där nere.
Men tror du inte att det här är en väldigt viktig symbol då för människorna som är skeptiska till det här vargprojektet? Mm. Att just hela ytan ska vara med och bära bördan av vargarna?
Hur menar du då?
Ja, alltså att just den landsända där vargarna nu ska få finnas i Sverige. Mm. Att hela det området är med och delar på bördan av vargstammen.
Jo, men självklart. Om du betraktar det som en börda, det finns ju fördelar också med att vi har rovdjur i Sverige. Och riksdagen har ju fattat beslut om att vi ska ha en frilevande vargstam. Det är ju riksdagen som har fattat detta beslut.
Vilka är fördelarna med vargen?
Ja, det finns ju många som säger att det kan leda till ökad turism. Det är klart att det har betydelse för den biologiska mångfalden. Det har betydelse att vi har en topppredator i systemet. Så det finns ett antal plusposter. Sen men finns det väldigt många minusposter också.
Där hävdar ju biologer idag alltså att vargen kan aldrig få den ekologiska rollen. Så många sjuka djur har vi inte i vår natur. Och så många vargar kan det aldrig bli att den ska föda en massa andra underarter med kadavrar.
Nej, det kan jag inte göra en bedömning av. Jag är inte biolog själv, utan jag har försökt lära mig så mycket som möjligt under det här utredningsarbetets gång. Men det är ju klart att vargen har en plats i ekosystemet. Hur stor betydelse den sen kommer att spela i det här sammanhanget, det vågar jag inte ha någon uppfattning om.
Behövs inte den ekosystemeffekten i renskötselområdet då?
Nej, alltså, jag är inte biolog, jag kan inte göra den typen av bedömningar. Det jag har försökt säga i mitt betänkande, inte bara försökt, jag har sagt det. Det är att vi måste ha en förvaltning som är regionalt förankrad. Det vill säga den kommer att se exakt likadan ut över hela Sverige och den ska vara adaptiv. Och det innebär självklart också att hur vi förvaltar våra djur, det handlar ju också om tillgången på bytesdjur till exempel. Det handlar om hur vintrarna är och det handlar om effekterna av klimatförändringar och gud vet inte allt. Det finns väldigt många aspekter som kan vägas in. Men om det inte finns några rådjur så är det lite taskigt för lodjuren om man uttrycker det på det sättet. Och då dör de av det skälet att de inte har några bytesdjur. Och det hänger samman så att säga hur vi förhåller oss till våra vilda djur och våra tamdjur och hur människan också ska kunna samexistera i det här sammanhanget.
Du nämnde att turismen skulle kunna öka. Du skriver själv i utredningen att den beräknas omsätta mellan 5 och 10 miljoner kronor i Sverige idag och jakten omsätter 3 miljarder. Ja. Hur stor kan vargturismen bli?
Ja, jag tror inte vi ska överdriva betydelsen av detta, men det är klart att den finns och den har en ekonomisk påverkan. När vi hade hearing i riksdagen i förra veckan så var det någon från något turistfrämjande instans som just redovisade ett exempel med turism från ett känt företag inom glasindustrin som var på väg, som hade kommit just på grund av vargen och som omsatte rätt mycket pengar bara genom ett enda besök. Så visst finns det en effekt, men vi talar om olika storheter här.
Om vi går in på jakten en stund då. Som jägare hittar man ju ingenting i din utredning egentligen som vänder upp och ner på världen och som gör att man skulle kunna bli glad.
Jo, Vadå? Nej, inte som vänder upp och ner på världen. Det har inte varit avsikten överhuvudtaget.
Men, ja, men, kan...
men du borde bli glad om du är jägare.
Men jag kan inte släppa min hund.
Klara och tydliga spelregler. Det beror på var du har din hund någonstans.
Nej, men om jag bor i varje revir så kan jag inte släppa min hund.
Nej, om du vill ha lös hund så du får åtminstone vara aktsam i sammanhanget. Men så blir det ju så länge det finns varg och så länge vi har bestämt oss för att vi ska ha varg i Sverige och så länge vi anser att vi ska uppfylla internationella förpliktelser, och det tycker jag absolut vi ska göra, så kommer det att finnas varg. Vi ska ha en livskraftig vargstam i Sverige, och det får för konsekvenser med sig. Får jag sen bara lägga till en sak? Jag förstår absolut den här synpunkten med dödshundsjakt. Men om vi tittar på hur många hundar som faktiskt har förolyckats till följd av vargangrepp, så är det ändå relativt få. Det gör det inte lugnare, för risken finns där. Men om du bara ser på utfallet så är det ändå relativt få.
Jag har ju ägnat mig åt i mitt yrke att jag har kartlagt vad som hände i Grycksbo.
Aha.
Med lösensjakten.
Okej. Okay.
Det var ju en strålande, blomstrande lösensjakt fram tills det kom två varje revir. Mm. Nu har i princip alla slutat släppa sina hundar där. Då tar man det som intäkt för att risken är liten. Det känns lite bakvänt för mig det där.
Nej, jag sa inte att risken var liten. Om du lyssnade noga på vad jag sa, så sa jag bara att antalet hundar som hade förolyckats till följd av varje angrepp inte var särskilt stort, att det låg, det sa jag inte, men det ligger också rätt konstant över åren. Vi har en tabell på det i betänkandet. Men det innebär inte att det inte har påverkat. Jag tror absolut att du har rätt, att det är många som av försiktighetsskäl låter bli att släppa hundarna. Jag har full förståelse för detta.
Hur blir det då med eftersök på trafikskadat vilt och en förvaltning av till exempel älgstammen den dagen när jägarkåren inte håller sig med hundar längre?
Ja, det är en bra fråga. Jag hoppas jägarkåren ska fortsätta att hålla sig med hundar och att vi också får ett gott samarbete framöver för att klara just det du säger.
Man ser ju nu på statistiken på olika jakthundsraser att de minskar ju dramatiskt, och speciellt i områdena där det är starka vargstammar. På sikt kan man ju se alltså att det blir problem med att det inte finns hundar tillgängliga.
Jag hoppas att du överdriver av det enkla skälet att vi nu, om riksdag och regering följer mina förslag, får en helt annan framförhållning och vi vet vad det är som gäller. Och vi får en begränsning av antalet vargar. Vi får en livskraftig vargstam. Men vi får inte den ökning av vargstammen som vi har sett under de senaste åren. Så jag hoppas att du har fel.
Jag läser i utredningen att du vill att ersättningsnivåerna för hundar ska jämställas med tamboskap. Vad menar du med det?
Ja, inte på det sättet. Vi har resonerat. Jag har resonerat med min expertgrupp och vi är alla överens om att principen när det gäller ersättning när skada har inträffat, det ska vara full ersättning. Och då innebär det också givetvis att i den mån det blir skada på hund så ska det också vara full ersättning för hund. Och det kan ju vara betydande värden som en kvalificerad jakthund står för.
Du menar en jaktchampion som man tänker att ha i avel till exempel kan vara värd kanske 50, 60, 100 000 kronor? Ja. Jag har bara egentligen två frågor kvar. Varför är det ingen någonsin som ifrågasätter att vi håller på med den här konstlade vargodlingen här i Sverige?
Ja, alltså det finns det här kan bli ett långt svar, men jag var med och förhandlade om Sveriges EU-medlemskap på 90-talet. Och då gick vi igenom alla de regler som gäller i EU. Och så bockar man av dem efterhand. Och då tittade vi på art- och habitatsdirektivet, självklart i det sammanhanget. Och så kom frågan om rovdjur upp, för det gäller den biologiska mångfalden, och vi har då förpliktigat oss, och vi förpliktigade oss då att se till så att den biologiska mångfalden bevaras. Då hade vi vid storleksordningen 10 vargar i Sverige. Betraktades inte som en fråga värd att diskutera ens en gång i det sammanhanget då. Kanske var dumt, men så var det. Sen gick vi med i EU och har skrivit under art- och habitatsdirektivet, och det säger att vi ska vila på Bernkonventionen, att också säga att vi ska bevara den biologiska mångfalden med de arter vi har. Det inkluderar varg. Så att vi har förpliktigat oss internationellt till att ha en livskraftig vargstam i Sverige. Och riksdagen har självständigt också, inte bara på grund av EU, utan självständigt sagt att jo, vi vill bevara den biologiska mångfalden, och vargen är en del av detta. Och då ska vi ha en livskraftig stam. Och då har jag försökt få fram ett antal förslag som gör att folk ska veta vad vi förhåller oss till. Vi ska ha kontroll på vargstammen. Den ska vara livskraftig, och jägare och allmänhet och tamdjurshållare och alla andra, de ska veta vad det är som gäller. Förhoppningsvis så har jag lagt ett förslag som leder till just detta.
Men du, allt det här fäktandet politiskt och massor med resurser på tjänstemannanivå som läggs ner på det här. Och ändå så föreslår du alltså att egentligen en vargstam som ska hållas i landet under djurparksliknande former. Man ska flytta dem ifrån renskötselområden ner till vargområdet. Man ska kanske omlokalisera från län som inte kan hysa varg. Varför kan vi inte bara köpa in nya vargar, slipper vi allt dribbel och så har vi en frisk stam?
Ja, alltså nu har du ju gjort en beskrivning som jag inte alls håller med om. Tvärtom. Jag säger ju att en del av de åtgärder som har vidtagits nu, de ska man, jag föreslår till exempel att regeringen ska skjuta det här med att placera ut valpar på framtiden, eftersom det är förenat med betydande svårigheter. Jag rekommenderar att det är naturlig invandring som ska vara det främsta instrumentet för att förstärka genetiken. Skulle man misslyckas så ska man i första hand flytta på varje par och alltså genetiskt nya eller intressanta varje par till något ställe i Sverige.
Ja,
men det är exceptionellt, en exceptionell åtgärd. I den bästa av världar som vi förhoppningsvis snart lever i, så behöver man inte flytta så här, utan då får vi det friska blod som behövs för att vargstammens genetik ska förstärkas genom i första hand naturlig invandring. Att plocka in utifrån, som du säger, har betydande problem för att hur ska vi då säkerställa att det är friska djur som kommer in? Ska de gå i hägn under karantäntiden? Kan man tänka sig. Men inte alldeles enkelt med vilda djur som vargar. Det här resonemanget kan jag föra mycket längre.
Men
det är en del av
vad jag
svaret.
Vill komma till, är det någon slags symbol liksom för oss i Sverige, för svensken i allmänhet, att det är något naturligt med de vilda vargarna och därför får det inte bli för konstgjort, för att då blir det konstigt?
Nej, jag vill inte alls uttrycka det på det sättet. Jag tycker det är väldigt naturligt och ligger i svensk tradition också att vi värnar om den biologiska mångfalden. Att vi faktiskt tycker att man ska ha rovdjur också i Sverige. Att vi inte säger att vi ska utrota alla björnar och järvar och lodjur och kungsörnar och vargar. Utan att de faktiskt ska kunna samexistera med människan i Sverige. Och det är ju det mitt betänkande går ut på. Det är att se till så att vi kan samexistera. Så att du inte ska bli upprörd över att det finns varg. Utan att det faktiskt ska gå att leva tillsammans med varg på samma sätt som vi lever tillsammans med lodjuren. För du blir inte alls upprörd över lodjuren, eller hur?
Men alltså, då undrar jag bara, du är beredd att gå med på att vi ska ta till konstlade metoder, men de får inte bli för konstlade, eller hur ska jag tolka dig?
Jag säger så här, att naturlig invandring är det som är den främsta metoden för att förstärka genetiken. Förhoppningsvis räcker det. Är det så att det inte skulle räcka, så att vi inte får in nytt friskt blod, då får man fundera över hur man kan förstärka genetiken på annat sätt. Och då har jag sagt i betänkandet att den metod jag då i första hand förespråkar, det är flytt av vuxna vargpar. Så som gjordes nu med Norrbottenvargarna som flyttades ner till Tiveden och som nu har producerat minst 5 valpar. Men i övrigt inga konstlade metoder. Inte flytta ut valpar från djurparker i vilda revir och försöka fixa dagarna så att det inte blir några konstigheter. Det är för komplicerat.
Ja, är det bara för att det är för komplicerat eller är det för att det är för kontroversiellt?
Nej, för att det är för komplicerat. Sannolikheten för att man ska klara det är begränsad och man kan också hysa etiska betänkligheter mot.
Tack ska du ha, Peter Egardt.
Tack själv.